Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Mutor står på agendan igen i Sverige och i så vitt skilda delar som en fest som Mikael Bindefeldt hade där partiledare har deltagit och sedermera anklagas för att på otillbörliga sätt ha deltagit i festen. Och så sent som igår så avslöjades det att stora företaget Ericsson har avsatt 12 miljarder för att kunna möta de kostnader som en mut- och korruptionsutredning i USA skulle kunna komma att kosta dem. Sverige har varit förskonat ifrån mutor, är en uppfattning som väl utbredd. Det visar sig att det kanske inte alltid är så. Hur ser vi på korruption i Sverige?
Ja, jag tror vi är ganska naiva när det kommer till korruption i Sverige. Det finns en jättebra bok som är skriven av en kvinna som heter Louise Brown som faktiskt heter Den skenhelige svensken och beskriver en hel del av den här naiviteten. Och det har vi sett även vad gäller Telia och andra såna här stora företag. Det kanske pågår i mycket större utsträckning än vad vi tror.
Ja, vi har ju i Dagens Juridik har vi haft en krönika av professor Olle Lundin som också diskuterar just det här att media i Sverige och svenska överlag är så väldigt rädda för att ta ordet korruption i sin mun. Att vi ser inte korruption för vad det verkligen är. Det sker systembolagsskandaler hit och dit. Men ordet korruption är väldigt sällsynt använt. Kolla inte minst på fallet med Karolinska och allt som har varit där som per definition borde kallas korruption. Men man undviker detta i alla de granskningar som görs.
Sen känns det i alla fall från min sida som att många företagsledare och andra högt uppsatta personer ofta gömmer sig bakom argumentet att det fungerar på ett visst sätt i andra länder och för att kunna få igenom affärer så måste man bete sig på deras sätt. Och det är också väldigt märkligt tycker jag att man hela tiden klarar sig undan med den invändningen att vi köper den, vi svenskar på något vänster.
Jag tycker man kan dra ett steg längre och säga att det är ett ganska vanligt argument att man till och med framhåller att om svensk storindustri och svensk näringsliv överhuvudtaget ska kunna göra affärer i de här länderna så måste vi anpassa oss efter de korruptiva beteenden som gäller på marknaden där. Men då menar jag att det här går ett steg för långt för att det är inte vi som måste anpassa oss efter det. Vi är en del av det korruptiva beteende som finns i de här länderna just för att våra egna företag onekligen ägnar sig åt det för att kunna göra affärer där. Och det må vara en fråga kring vad som kommer först, hönan eller fjädern. Men som är så mycket annat som har med omoraliskt och kriminellt beteende så måste man naturligtvis sätta en gräns vid den omedelbara handlingen. Va?
Men ett tecken på att vi har varit lite naiva här är ju de extremt låga företagsböterna som man har kunnat drabbats av som svenskt företag. Nu ligger det ju på förslag, eller om man till och med röstat igenom det förslaget, att de här ska höjas kraftigt. Jag tror att de ska sträcka sig upp till 500 miljarder kronor och det är åtminstone enligt min mening ett steg i rätt riktning. Men jag menar, det tyder väl på väldigt mycket naivitet om man har världens lägsta företagsböter för företag som konstateras att de har sysslat med korruption.
Ja, absolut. Och ja, men precis som du säger så tyder det här på att det har setts från alla håll som att det här är ett problem som inte är särskilt stort i Sverige, som knappt finns. Och därför har man inte haft heller påföljder som har varit i paritet med hur stort och allvarligt problemet faktiskt kan vara.
Men vad säger vi till dem som nu då knyter handen i fickan åt det vi pratar om här och tycker att vi är idioter för att vi inte kan förstå att en stor del av den svenska internationella handeln kanske då bygger på det här, att det är en förutsättning att man så att säga accepterar en viss form av korruption. Det är ju ändå argumenten som framförs i de här sammanhangen. Ska vi inte göra affärer i de här länderna?
Ja, det är en jättebra fråga. Hur ska man kunna svara på den? Men jag menar, det att man ska göra affärer utomlands kan ju aldrig rättfärdigas på det sättet att man måste begå brott för att affärerna ska gå igenom. Jag menar, sen finns det ju alltid, man kan se på mutor på olika sätt, vad är en muta? Alltså, det finns väl vissa mindre mutor och vissa större mutor, men jag menar, vi kan ju aldrig som land acceptera att våra svenska företag begår mutbrott utomlands för att få göra en affär.
Samtidigt har vi då en situation där vi i alla fall historiskt sett har haft väldigt små och få utredningsresurser till förfogande när det gäller den här typen av brottslighet. Om man tittar på Storbritannien och Scotland Yard så har de hela enheter som arbetar med sånt här, för att inte prata om myndigheterna i USA i vars klor nu svenska Ericsson har hamnat, av den enkla anledningen att alla som på ett eller annat sätt befattar sig med det amerikanska penningssystemet i form av att göra affärer i dollar eller att finnas på de amerikanska listorna för börsnoterade bolag eller på något sätt passerar USA, då anser USA att de har rätt att utreda det här korruptionsbrottet och även utdela sanktioner mot företagen.
Ja, men det är klart att det återigen pekar ju på vår naivitet här. Jag menar, det sägs ju från olika håll också att det här drabbar ju inte oss i västvärlden som lever i goda ekonomier, utan mutbrotten, det drabbar ju tredje världen. Alltså det drabbar ju de som redan är fattiga och de som har det dåligt. Det drabbar inte oss, men det är också som sagt ännu ett tecken på den svenska naiviteten vad gäller korruption.
Men är det skamligt nog? Är det skam och skuld i att vara inblandad i korruptionsaffärer i näringslivets finare kretsar verkligen?
Jag tror nästan tvärtom. Alltså.
Erik?
Ja, det kanske ligger någonting i det Ville säger, att man ser som en magnat.
Ja, men en världsvan person som tar rätt beslut, och så kan man alltid rättfärdiga det med att i slutändan gynnar företaget eller svenskt näringsliv, och här har vi en man som verkligen kan, för det är ofta män också, som kan de internationella spelreglerna och sådär. Jag tror tvärtom.
Men ja, samtidigt är det så här, om man nu tror på en fri marknad och arbetar med den fria marknaden, så måste man ju förstå att det finns ingenting, eller ytterst två saker i varje fall, som är så konkurrenshämmande som korruption. Varför ska man i det stora eller lilla sammanhanget ge företräde i affärer för en person som då på ett otillbörligt sätt kan betala för sig istället för att leverera bra produkter? Så det är lite märkligt alltså att man i den här kontexten utav de fria marknadskrafternas liv vill ha med det här som en diskussion överhuvudtaget, tycker jag.
Ja, jag instämmer i detta.
Kanske var svårt att säga emot det, Ville.
Ja, det är ganska.
Och om man då tar ner det här på en mer konkret nivå och lämnar näringslivet, så hade vi då nyligen diskussionen om de svenska partiledarna som hade övervarit en 60-årsfest hos Mikael Bindefeldt, festfixaren och PR-konsulten Mikael Bindefeldt nere i Israel, och det väckte en debatt kring huruvida det här var just korruption eller om de citat bara slutcitat hade befunnit sig på en 60-årsfest hos en god vän. Vad tycker vi om det då?
Jag tycker att det är olämpligt. Jag tycker att man måste kunna förstå som partiledare för ett av Sveriges, vad det nu är, 7 riksdagspartier eller något sånt, att man inte kan låta sig bjudas på den här typen av resa. Det är helt obegripligt, tycker jag.
Ja, och det är precis där både så att säga misstanken väcks och det som är det olämpliga. Varför låter de sig bjudas? Har de inte råd att betala då, att åka på den här festen på egen bekostnad och känna att, ja, men vill jag väldigt gärna åka på det här, då får jag ju ett perspektiv för allmänhetens skull, stå för fjolorna själv.
Ja, men nu kan man vara så korkad i den ledande befattningen. De kanske är korkade, men de måste ju omge sig med människor som säger så här, sakta i backarna här nu. Vi måste kunna kommunicera att du har pröjsat för det här själv, och du måste kunna motivera vad du gör här, etc. etc. Jag fattar inte.
Men om det nu är så att de här partiledarna eller någon av dem är privat nära god vän med Mikael Bindefeldt, ska man inte få åka på en fest bara för att man är partiledare och låta sig bjudas, vilket är ju kutym att man blir bjuden på en 60-årsfest, om de nu är privata vänner?
Det är väl klart att man kan diskutera om man ska få göra det eller inte, men det handlar ju på något sätt i slutändan om sin politiska appearance och vad man sänder för signaler. Nu var vi mitt inne i brinnande samtal om gängkriminaliteten, det var presentation av budgetpropositionen, och så ska de sticka iväg till Israel på en bjudresa med den svenska kändiseliten. Det smakar ju rätt illa i munnen. Alltså.
Men antag att de är, att någon av de här faktiskt är nära vän med Mikael Bindefeldt och av naturliga skäl har bjudits, är det inte okej att åka på en sån fest?
Ja, men det blir ju en ännu mer komplex fråga, eftersom att inbjudan i sig är Mikael Bindefeldt, festfixare och expert på att knyta personliga kontakt med människor, kanske inte i egenskap av nära vän som sitter och diskuterar sina familjeproblem, utan som just festfixare. Det tycker jag liksom väcker andra frågor, så att säga, kring hur många fester, alltså han bjuder ju på fester i Sverige jämt och ständigt, och då har de här politikerna närvarat där och lärt känna honom och då blivit vän. Det är ju den typen av vänskapsband man i alla fall har intrycket av att det är, om de skulle ha växt upp tillsammans och gått i skolan tillsammans och haft en lång dokumenterad vänskap, då hamnar vi i ett annat läge. Men det här är ju en professionell vänskapare.
Ja, sen tycker jag också så här, att det är okej, råder det kanske ingen tvekan om då, eftersom Ekobrottsmyndigheten eller om det var särskilda åklagarkammaren har lagt ner den här förundersökningen.
Det var korruptionskammaren, ska vi säga.
Korruptionskammaren, okej. Men det är väl samma sak, det är väl okej att ta ut 40 miljoner om året i lön om man är vd för Röda Korset också. Men det smakar ju illa i munnen precis på samma sätt. Det handlar inte om vad som är okej eller inte. Det handlar ju om att, på något sätt...
Omdöme.
Omdöme och visa vad man går för. Här.
Det är skillnad på politiskt förtroende och på juridik. Det är just så att åklagare alltså har beslutat att det här inte är någonting som man kan gå vidare med och väcka åtal för. Så att det är mer en politisk förtroendefråga. Är det så jag ska uppfatta er?
Ja, det är min åsikt i alla fall. Och så tycker jag att man måste kunna visa på lite bollkänsla. Man måste ju på något sätt... Hajar man inte det här så förstår jag inte hur man har tagit sig högst upp i ett riksdagsparti.
Två 1000 nya ordningsvakter som i vart fall tillfälligt och med omedelbar verkan ska gå in och biträda i rena polisiära uppgifter till dess att vi har fått ordning på det här. Det är någonting som Moderaterna har föreslagit och man gör i samband med avstampet för frågan kring hur vi ska komma till rätta med den utbredda brottsligheten och den våldsvåg som har sköljt över Sverige de senaste åren. 2000 ordningsvakter istället för poliser, och den enkla anledningen är att en ordningsvakt har 2-3 veckor att utbilda och en polis tar 2 år att utbilda. Vad säger vi?
Det är också en komplicerad fråga tycker jag. Det är väl någonstans bra om ordningsvakter kan avlasta polisen, vilket de i och för sig redan gör då och har vissa befogenheter. Så frågan, den naturliga följdfrågan är vilka uppgifter är det de ska utföra, vilka polisiära befogenheter ska de få och vilka polisiära befogenheter ska en person som har då 2 veckors utbildning ha?
Ja, enligt Johan Forsell där, den rättspolitiska talespersonen på Moderaterna, så var det ju tänkt enligt deras förslag då att handla om transporter och utökad bevakning i större geografiska områden framförallt. Det lät väldigt mycket som logistiska ärenden som det är tänkt att de ska göra i så fall.
De kallar det själv på sin hemsida Moderaterna för det trygghetsskapande arbetet. Det är ett sånt där lullull snömosord som ju används i de här sammanhangen, men som det i och för sig kan ligga någonting i om man förstår vad det handlar om. Alltså redan idag är det så att ordningsvakter utövar myndighet inom ramen för de extra 2 befogenheter, i varje fall de 2 centrala extra befogenheter som de har utöver envar och vanliga människor. De får nämligen omhänderta folk till följd av fylleri, alltså lobb, och de får omhänderta människor och avvisa människor till följd av PL13, alltså polislagens 13 paragraf när det handlar om störande av ordning. Och frågan är, och därutöver får de naturligtvis på bar gärning, precis som envar, gripa en brottsling som har begått ett brott. Och här, som jag förstår det, så handlar det då till viss del om logistik, som Ville säger, men också om att man ska sätta in dem i områden för att så här, synliggöra de goda krafterna där brott regelmässigt begås. Är det rätt väg att gå, eller är det just bara en tillfällig lösning?
Alltså, jag brukade ägna en hel del tid förut åt att titta på realityprogrammet Tunnelbanan på Kanal 5. Då fick man följa rätt många av de här ordningsvakterna som jobbade i tunnelbanan. Och min analys efter att ha sett ganska många avsnitt av det programmet var att respekten för ordningsvakterna i tunnelbanan är ganska låg. Sen det senaste året, eller om det är senaste 2 åren, så har det ju blossat upp en hel del nyheter och till och med, ska man säga, skandaler kring människor som har jobbat som ordningsvakter. Vi hade de 2 som brottades med en gravid kvinna bland annat, tror jag, och sådär. Det kommer fram i efterhand att de hade skrivit vissa grejer på nätet som kanske inte var helt 100, etc. etc. Så att jag är ju lite tveksam, för jag tror inte att förtroendet för ordningsvakterna är tillräckligt stort.
Nej, och en annan fråga här, vilket inte alls tar ställning till i förslaget. Vad ska vi få 2000 nya ordningsvakter ifrån? Som jag har förstått av personer som är experter på området, så är det redan idag då svårighet att rekrytera ordningsvakter. Det är inget särskilt attraktivt yrke, det är förenat med risker, det är obekväma arbetstider, det är inget vidare betalt. Var ska man få de här 2000 ordningsvakterna ifrån?
För man får ju räkna med att kraven i så fall kanske måste bli högre för den som ska utbilda sig till ordningsvakt om man ska få nya typer av förordnanden.
rent principiellt så tror jag att man befinner sig på ett så kallat sluttande plan om man ägnar sig åt sånt här. Därför att jag vill ha välutbildade, duktiga poliser där ute som ser till att ordning och reda råder i allmänna och utrymmen och på stan och gator och torg. Och i förlängningen så tror jag att det är just farligt att börja lägga över detta på andra än just polisen. Och personligen anser jag att vi mycket väl skulle kunna återgå till det vi hade på 60-talet, nämligen kommunal polis. Och i varje fall i den meningen att kommuner skulle ha rätt att att anställa egna ordningspoliser. Och då är det fullt utbildade och flygfärdiga poliser vi pratar om. Sen kan man diskutera att kriminalpolisverksamheten kanske inte ska vara kommunal, men ordningspolisverksamheten måste få bli kommunal igen av den enkla anledningen att då kan ett kommunalråd i Karesuando eller i Pajala eller i Åmål eller vad det nu må vara i rikets utkanter faktiskt gå till val på att säga att jag kommer anställa ytterligare 3, 5 eller 10 ordningspoliser om jag vinner valet. Va? Och då har vi en möjlighet som idag inte finns eftersom det till syvende och sist i Stockholm som bestämmer hur polisiära resurser ska fördelas till regionerna som där centralt sen sitter och bestämmer hur de regionala resurserna ska fördelas.
Men om vi vänder på steken då, om man tänker sig att man ser positivt på det här. 2000 ordningsvakter är rätt mycket folk. Är det möjligt att på något sätt öka tryggheten med 2000 ordningsskapande ordningsvakter?
Ja, det är en möjlig aspekt naturligtvis att den blotta närvaron har en dämpande effekt och att de polisiära uppgifterna att utföra därmed blir färre. Så skulle det kunna vara.
Ja, men vi bortser från de eventuella uppgifterna. Vi bara tänker att 2000 personer patrullerar gator och torg land och rike runt och fungerar som en extra övervakningskamera eller som en extra person som finns där nattetid. Skapar det trygghet?
Möjligen.
Ja, i rent konkret mening så tror jag det faktiskt. Det är ändå människor som i någon mening är satta att upprätthålla lag och ordning och ytterst med ren muskelstyrka och med det våld som de också har rätt att använda. Så det tror jag att folk som känner sig otrygga i en tunnelbanevagn i Stockholm till exempel eller i ett bostadsområde eller centrum ute på någon mindre ort i Sverige skulle känna nattetid till exempel en större trygghet av att det finns 2 stycken uniformerade ordningsvakter där. Det tror jag inte man ska sticka under stol med att det faktiskt är så. Jag vänder mig mer emot av principiella skäl om det på lång sikt permanenta som en lösning och sådär. För jag tycker inte att det är tillfredsställande i en rättsstat.
Nej, men för det jag gillar lite med förslaget om jag då ska lyfta någonting jag gillar det är att min känsla är att vi är på väg mot någon form av allmän hopplöshet där vi riskerar att få inte grannsamverkan utan snarare någon form av medborgargarden som ska patrullera sina villaområden och radhusområden och sådär. Då tycker jag att det här är en väldigt mycket bättre lösning.
Absolut, och jag tror i och för sig att ordningsvakter då, även om de inte är lika välutbildade som ordningspoliser, också klarar av att utföra både det trygghetsskapande arbetet för att nu använda politikernas ord men också det rent konkreta operativa ingripande verksamheten. Och de allra flesta ordningsvakter är trots allt bra människor, så att i den meningen så tror jag att det funkar rätt bra. Men det här jag pratar om som en papegoja återkommer till med det sluttande planet, det är bara några veckor sedan vi hade ett förslag från en lokalpolitiker här i Stockholm om att lapplisorna skulle få börja utöva någon form av trafikövervakning och sätta böter för fortkörning och lite annat sånt där. Va? Och då börjar man fråga sig utöver den praktiska problematiken i att en lapplisa ska kunna stoppa en bilist som drar iväg, så börjar man ställa sig frågan, vad är nästa steg? Vad ska vi överlåta polisiära uppgifter på för yrkesgrupp nästa gång? Va?
Men det ligger ju i linje med hur det politiska klimatet ser ut idag. Det handlar bara om att kunna liksom kasta fram eller liksom kaskadkräkas upp nya möjligheter att stå emot den ökade grova brottsligheten etc. etc.
Erik, vad säger du? Vill vi ha lapplisor som stoppar folk som kör för fort?
Nej, det vill vi inte. Och precis som du säger Stefan, det här är en farlig dörr att öppna och jag tycker vi ska hålla den stängd.
Ja, och apropå den grova brottsligheten så har Svenskt Näringslivs verkställande direktör Jan-Olof Jacke i Dagens Industri i en debattartikel i går skrivit att den mängd brottslighet som kostar enormt stora pengar för både svenska företag men också för privatpersoner i form av lidande är så lågprioriterad idag till följd av den grova organiserade brottsligheten och till följd av den våldsvåg som då har sköljt över Sverige att det här är en fara för den svenska ekonomin helt enkelt och att man måste på något sätt då jacka upp utredningen av mängd och vardagsbrott när det gäller till exempel inbrott och rån och så vidare.
Ja, Jacke vill att de ska jacka upp. Men jag tycker att det är ett intressant perspektiv. Alltså det är en annan vinkel på någonting som diskuteras ständigt och hela tiden i media. Mängdbrottsligheten, vi håller på att glömma bort den. Kanske det kan kännas osexigt för poliser att utreda inbrott. Kanske andra typer av mängdbrott. Och man lägger alla resurser man har på att klara upp den här grova organiserade brottsligheten. Och uppenbarligen, i alla fall enligt Jan-Olof Jacke, så får det ju stora konsekvenser för hela svenska näringslivet.
Ja, bortsett från svenska näringslivet så tror jag att det här är någonting som allmänheten också upplever. En allmän frustration över om man blir av med sin cykel, bil, moped, har ett inbrott hemma så gör man en polisanmälan och 2 dagar senare så har man fått ett brev om att spaningsuppslag saknas, utredningen nedlagd. Det tror jag, alltså den här typen av att man bara lägger ner enklare ärenden väldigt fort, det tror jag skapar en frustration och i förlängningen då gör att människor inte har lika stort förtroende för polisen längre om brott som man utsätts för inte utreds.
Vi ska säga klart för oss att siffrorna är utomordentligt dystra när det gäller uppklaringsprocenten på den här typen av brott. Vi pratar 1-2% utav en stor andel av de här inbrotten och någon som nämnde cykelstöld här eller vad det nu må handla om. Det är förskräckande få brott som klaras upp och då kan man ställa sig frågan vad beror det här på? Andra länder, till exempel Finland, har en betydligt mycket högre, ända upp till 40% så vitt jag har förstått, uppklaring på till exempel inbrottsutredningarna. Och jag tror att de poliser som är satta att utreda mängdbrott faktiskt får ta sig i kragen och göra ett Sherlock Holmes-jobb precis som sina kollegor som utreder de grövre brotten och vilja åka ut och pensla fingrar och vilja att väldigt snabbt och effektivt kunna inte minst koppla ihop, för det här handlar nästan alltid om seriebrottslighet, koppla ihop ett inbrott med ett annat inbrott och med ett tredje inbrott för att där kunna lösa en inbrottskedja. Och det är ibland obegripligt att de här poliserna som har det här uppdraget inte lyckas få upp uppklaringsprocenten mer än de gör.
Ja, i synnerhet när man har pratat så mycket om europeiska inbrottsligor som tar sig in till Sverige genom sitt EU-pass och hela Schengenfrågan och sådär. Eftersom polisen har pratat mycket om det så måste man väl ändå utgå ifrån att det handlar om seriebrottslighet. Om man då inte kan använda sig av vanlig, vad man nu ska kalla det, brottssamordningsutredning så är det väl helt orimligt alltså.
Ja, men det är ju det som är, det väcker frågan. Är det en resursfråga? Är det för många ärenden på för få poliser? Prioriterar polisen fel? Eller vad beror det på? Man får nästan intrycket av, som du säger Stefan, att det är någon form av bekvämlighet som leder till den här låga upplagningsprocenten. Men tror vi att det är så? Eller?
Alltså jag tror att det finns en uppgivenhet också inom polisen kring de här frågorna. Det är så att säga en negativ spiral. Vi kommer ändå inte klara upp det här därför att vi har ytterst en ledningsfråga, för att vi har en dålig ledning som inte kan säga åt oss att nu ska ni jobba distriktsöverskridande här, eller nu ska ni titta på det här som till exempel den seriebrottslighet som jag just nämnde när det gäller inbrott. Inbrott är inga enskilda brott som begås av en enskild buse en gång och sen aldrig mer. Tvärtom, det är kriminologins grund att den här typen av brott är och förblir seriebrottslighet och det ska utredas som seriebrottslighet med beaktande av frågor som modus operandi och sånt som man använder i gärningsmannaprofilering i andra sammanhang där det gäller grövre brott.
Ja, jag kanske minns fel, men jag vill minnas att Anders Thornberg var ute och pratade mycket om den här mängdbrottsligheten när han precis hade blivit utnämnd till ny rikspolischef. Nu har man bara honom prata om de här vanliga frågorna. Det är balanser i finanser och det är resursfråga och vi ska göra hit och dit. Han har liksom blivit politisk också och jag tycker att det är tråkigt att ingen verkar vilja ta tag i det här överhuvudtaget. Ingen lyfter i frågan.
Då skriver ju också Jan-Olof Jacke här att helt konkret. Vem vill jobba i en butik där snatterier, rån och hot hör till vardagen? Det har alltså gått så långt så att det är svårt för svensk handel idag att få folk att anställa, ta anställning och eller att stanna kvar i de här sammanhangen. En annan sak som Jan-Olof Jacke skriver om är då den kategori brott som kanske ökar mest i Sverige, nämligen bedrägerierna. Och att det här kostar enorma pengar där vi å ena sidan har ökat med då 140% samtidigt som andelen ouppklarade bedrägerier då har ökat till 95%. Och det här är då en ekvation som inte går ihop. Och då är frågan, kan inte svensk polis utreda bedrägerier som till stor del idag begås med hjälp av internet och digitala kortnummer och så vidare?
Ja, man kan ju tycka det, men det verkar ju faktiskt vara den mest... Alltså jag tror på riktigt att det är ganska svårt att utreda bedrägerier. Jag kan liksom inte se någon anledning till att... varför uppklaringsprocenten skulle vara så pass låg annars. Alltså andelen ärenden är ju också enorma. Och jag tror att bedrägerisektionerna är ganska små.
Ja, och det är väl då den rimliga förklaringen till att eftersom att andelen brott ökar så mycket så blir procenten som klaras upp lägre eftersom att det är sådana oerhörda volymer det rör sig om. Och det, så att säga, då är vi tillbaka på resursfrågan. Skulle man vara fler poliser som jobbade med att utreda det här? Skulle man få andra tekniska möjligheter? Vad har vi för åtgärder vi kan tänka oss för att bättra på det här?
Men då kommer ju också frågan, skapar ouppklarad mängdbrottslighet som i sin tur påverkar näringslivet, handeln, den svenska ekonomin, i sin tur gängbrottsligheten?
Jag tror ju att det finns ett något avlägset band i det här. Därför att om du känner att du kan begå brott av, vi kallar det då, lindrigare karaktär och komma undan med det, så är det klart att personer i de kretsarna och med den sociala läggningen kommer att öka sin brottsintensitet och sin, ska vi kalla det för, brottsliga samlandet på brottsrubriceringar som är betydligt grövre, va? Och i andra änden finns brottsoffren som tappar tilltron till rättsväsendet och börjar bilda någon form av medborgargarden till slut för att man inte rör på de här bostadsinbrotten i ett område, och då är vi inte bara på ett sluttande plan utan i fritt fall.
Ja, och när det påverkar handeln så att människor inte längre vill driva sina butiker och därmed förlorar möjligheten till ekonomisk försörjning, så ökar ju andelen liksom socioekonomiskt utsatta personer, och det tror jag också är en bidragande faktor till ökad grov kriminalitet.
Har det inte tillräckligt hög status för poliser att utreda mängdbrott som Sherlock Holmes, tror du, Erik?
Ja, nej, men det tror jag absolut. Jag tror att det är ganska få av studenterna på polishögskolan som tänker att nej, men jag ska sitta och utreda bedrägerier på Blocket, folk som har sålt bilar och inte fått betalt. Utan jag tror, precis som du säger, det är Sherlock Holmes. Man vill utreda mord, grova brott i väldigt stor utsträckning, eller då kanske vara patrullerande polis. Men det här tror jag, det ligger någonting i det. Det har ingen hög status.
Nu vet inte jag hur hierarkin ser ut på polisen, men nummer ett så skulle en tanke kunna vara att man anställer fler, alltså civilanställda utredare på polisen. Nummer två kan väl vara lämpligt då att den som inte har pysslat med utredningsverksamhet särskilt länge får börja med den här typen av brottslighet och lära sig det innan man får gå över på grov brottslighet överhuvudtaget.
Ämnena går ju ihop här lite grann idag, men är det inte så att har man ingen förståelse för att de polisiära resurser som idag går åt till att försöka utreda de här då våldsbrotten och gängrelaterade brotten, att det faktiskt måste prioriteras i de här sammanhangen. Har vi någon förståelse för att polisledningen går i den riktningen?
Ja, någon förståelse. Alltså, det är samma förståelse som jag har för att Ebba Busch Thor kan vara kompis med Micke Windfeldt. Jag förstår också, men jag behöver inte acceptera det för att jag kan förstå det.
Nej, det tycker jag får vara slutord för dagen. Väldigt klokt.
Väldigt klokt utav Ville Eriksson. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens juridikpodden. Och tack också till alla som befinner sig i den här poddstudion.